Det var väldigt roligt att se er här. Ni har trotsat kyla och allt för att komma hit, men nu börjar på att bli ju milt. Det är ju bara 10 grader numera, så att det är ju riktigt skönt. Våren är i antågande. Det har varit en, nu höll jag på nästan att säga en sån där billig kvickhet, att det var en jobbig bok att läsa. Det har varit tungt att komma igenom Jobs bok. En sån där bok som man liksom har svårt att tränga in i, upplever vi väl lite till mans. Men egentligen så är den så fascinerande, så oerhört fascinerande. Så ja, ska jag säga som det, så har jag nästan dåligt samvete att jag bara skyndade över den här boken i ett bibelstudium. Ni kanske kan återkomma till den någon gång. För Jobs bok, den behandlar ju ett problem som man har talat om i så många, många olika sammanhang, och så många böcker som har skrivits om Jobs bok, och så många böcker som har skrivit om det problem som behandlas här, lidandesproblemet. Och som jag aldrig tror att vi får någon riktig lösning på, därför att det finns så många olika aspekter på det. Men det är väl någonting av hemligheten i boken som vi finner i 23 kapitlets 10 vers. Han vet ju vilken väg jag har vandrat. Han har prövat mig, och jag har befunnits lik guld. Det är fint att kunna säga så efter den prövning som Jobb gick igenom. När vi har kommit nu till Jobbs bok, då har vi avslutat studiet av de historiska böckerna. Egentligen så undrar jag om vi tänker på fascinerande läsning vi har haft, när vi har gått igenom alla de historiska böckerna i Bibeln. Det är från Josua till och med Ester. Och nu har vi kommit över till de poetiska böckerna. Jobb, Saltaren, Ordspråksboken, och Predikaren och Höga visan. Och de andra böckerna har ju varit lättlästa, därför att de har talat om upplevelser som man har varit med om, händelser som har timat. Nu kommer vi in på någonting helt annat. Nu kommer vi in på hjärtats upplevelser. Det är en helt annan aspekt, en helt annan upplevelse att läsa det. Och när vi då har Jobs bok, så är det man betraktar vara den äldsta boken i Bibeln. Har du någon aning om hur långt tillbaka den sträcker sig? Är det någon som har forskat lite grann i det? Ja. Ja, jag har en uppgift om att det ska gå ända tillbaka till 2180 år före Kristus. Det är ganska långt tillbaka det, ja. Och nu är det snart 2000 år efter Kristus. Så det är en tidsperiod på över 4000 år det rör sig om. Då levde han alltså på, kanske på Abrahams tid. Och det finns ju en hel del andra uppfattningar om författarskapet till den här boken. En del menar att det är Mose. Men vi ska klart för oss att det är i alla fall en historisk förankring i den här boken. Och den här geografiska hänvisningar. Och om nu vi skulle försöka att bortförklara Jobs bok och säga att den har inget värde eller att den är inte faktisk, då inkräktar vi på andra bibliska författare som talar om Jobb. Vi läser i Hesekiel, i det 14 kapitlet, ett avsnitt där det står talas om Noa, Daniel och Jobb. Tre rättfärdiga män i samma sammanhang och samma kapitel. Och Jakob, honom har vi ju respekt för, som har skrivit ett brev i Nya testamentet. Han skriver om Jobbs ståndaktighet har ni hört. Så vi är väl beredda att acceptera Jobs bok och ha med den på vår upptäcktsfärd i Bibelns värld och läsa om lidandesproblemet. De två första kapitlen, de är skrivna på prosa. Det är mer berättande form. Medan vi sedan, när vi kommer in i de övriga kapitlen, finner en mer poetisk utformning utav texten. Och då ska vi börja från början här, och så ska vi läsa åtminstone, ja, vi läser de 12 första verserna i det första kapitlet av Jobs bok. I Us land levde en man som hette Job. Han var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. Och jag skulle nästan kunna hålla en förmiddagspredikan över, eller hur va? En man som var oförvitlig och redlig, som fruktade Gud och undvek det onda. Det står: fly ungdomens onda begärelse. Men det är inte bara i ungdomen man ska fly det som är ont, utan det ska man göra hela livet. Och undvika det onda. En målmedveten inriktning på vårt liv. Att man inte söker närma sig det som är tvivelaktigt och tvetydigt, utan fly allt det onda. Det är det bästa sättet att undkomma ondskan. Det står om djävulen att vi ska stå honom emot, för då ska han fly för oss. Så låt oss ha Jobb som föredöme här. Åt honom föddes 7 söner och 3 döttrar, och han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar, 500 åsninnor, därtill tjänare i stor mängd. Så var denne man mäktigare än någon annan i Österlandet. Och hans söner hade försed att gå bort och hålla gästabud den ena dagen i den enes hus, den andra dagen i den andres. De sände då och inbjöd sina 3 systrar att äta och dricka tillsammans med dem. När så en omgång av gästabudsdagar var slut, sände Jobb efter dem för att helga dem. Tidigt om morgonen offrade han då ett brännoffer för var och en av dem. Jobb tänkte: kan hända har mina barn syndat och i sina hjärtan talat kränkande om Gud. Så gjorde Jobb varje gång. Här har vi ett uttryck för hans redlighet. Hur oförvitlig han var. Han undvek det onda och ville inte att det onda skulle få grepp om hans söner och döttrar, omgivningen. Och därför så offrade han för det. En bild på fäder, mödrar i vår tid som beder för sina barn, beder för sina familjer. Och kom ihåg, du som beder för din familj, för din släkt, att det ska bära frukt. Kom ihåg vad vi nämnde i söndags förmiddag i vår predikan. Om mannen som blev frälst. Hur hela släkten blev frälst. Och han kom underfund med sen att det måste ha varit en som bad. Och det var farfar som var en bönens man. Så är det ett ansvar för vår omgivning. Och just det här präglade Jobs liv. Kan hända att de i sina hjärtan har syndat och talat kränkande om Gud. Och därför offrade han för dem. Men nu hände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Och åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren: varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sade: från en vandring utöver jorden och från en färd omkring på den. Här har vi någonting mycket, mycket märkligt. Vars djup jag nog inte riktigt vågar mig på att förklara. Han hade en gång varit med bland änglarna. Men gjort uppror mot Gud. Och blivit utstött från den himmelska världen. Nu kommer han fram inför Gud, denne åklagare. Det är i något sammanhang, tror jag såg här, att det är första gången här som han nämns vid namnet Satan, skulle göra det här, i en del översättningar, för första gången. Men här träder han fram tillsammans med Guds söner inför Gud. Och då frågar Herren honom varifrån han kommer. Och han säger: från en vandring utöver jorden och från en färd omkring på den. Då läser vi vidare i den 8:e versen. Då sade Herren till åklagaren: har du gett akt på min tjänare Jobb? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Och så står det i den 9:e versen, vi läser då vidare där. Åklagaren svarade Herren och sade: är det då för ingenting som Jobb fruktar Gud? Du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger. Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar har utbrett sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt detta som han äger. Förvisso skulle han då mitt i ansiktet tala kränkande ord mot dig. Herren sa det till åklagaren: nåväl, allt vad han äger må vara givet i din hand. Endast mot honom själv må du inte räcka ut din hand. Så gick åklagaren bort från Herrens ansikte. Man kan fråga sig varför man ska syssla med såna här gamla händelser, sånt som ligger tillbaka långt i tiden. Men här har vi en bild som är aktuell just idag, i vår tid och alla tider igenom. För det talar om kampen mellan det onda och det goda. Här kommer åklagaren för att försöka komma åt Gud genom att komma åt hans skapade varelse Jobb som dyrkade Gud. Och så har vi den här striden mellan ont och gott. Och hela tiden så har vi det här att se hur denna kamp pågår tiderna igenom och resultatet som det blev. Då kan vi tänka på Jobs gudsfruktan. Att till och med den som var så gudfruktig blev utsatt för fiendens angrepp. Det finns flera felaktiga bilder om de kristna. Ibland så tänker man att de är kristna bara för att de har det så bra. Och om det skulle gå dem emot så skulle de inte vara kristna längre. Men det är inte så. Utan jag hoppas att vi alla har det som det står i den 73:e psalmen. Där gudsgemenskapen inte är beroende på att vi har det bra i yttre avseende. Det är Asaf som skriver den psalmen. Och han hade kommit i en svår kris. Det var besvärligt och motgångar för honom. Han säger: sannligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag var dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Så säger han när han såg att det gick den ogudaktige väl på allt sätt. Och då blev det en frestelse för honom. Men då såg han in i Guds heliga rådslut. Och så såg han vad slutet skulle bli för den ogudaktige, medan slutet var för honom att han skulle bli upptagen med ära. Och därför säger han: dock förblir jag städse hos dig, och fortsätter: och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Det är den inställningen vi ska ha. Jag förblir hos dig och jag har dig, och jag har fått mina ögon öppnade för välsignelserna och rikedomen i gemenskapen med dig. Och därför allt annat må ge vika, men jag förblir hos dig. Jag träffade en gång en man som var kristen länge. Han chockade mig när han sa: ja, när man har varit med så länge som jag, då har man kommit över allt det där med frestelser. Då tänkte han nog bara på ett visst slags frestelser som han hade undkommit. Men så länge man lever på den här jorden, och hur gudfruktig man är, och speciellt ju gudfruktigare man blir, desto mer blir man utsatt för frestelse. Men genom vandringen med Gud så ska man växa starkare, så man lär sig att bemästra frestelserna, behärska situationen och vinna seger. För när vi möter frestelser, då är det ett bevis på att vi tillhör Gud. För fienden vill åt det som tillhör. Då ser vi här att åklagaren gick omkring på jorden, studerade och iakttog. Han kom från en resa runt jorden, från en färd omkring på den. Och kan vi läsa det sammanhanget utan att tänka på första Petrus brevet, det 5:e kapitlets 8:e vers? Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Är du medveten om att det finns en som är stark, som går omkring som ett rytande lejon för att se vem han kan uppsluka? Han går inte omkring för att beundra och tacka Gud för vår skull, utan han går omkring för att uppsluka oss, för han vill vårt fördärv. Och denne, vår åklagare, kan få makt eller tillåtelse att pröva oss. Nu kommer vi in på såna här känsliga, svåra saker. Och en del håller inte alls med den här förkunnelsen. Men jag förkunnar det här därför att jag upplever det så här i Bibeln. Jesus säger till Simon: se, Satan har begärt att få eder i sitt våld för att kunna sålla eder som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Det var till Petrus han sa det. Och Petrus visste vad han skrev när han säger han går omkring som ett rytande lejon. Men var fasta i tron och stå honom emot. Han får tillåtelse till en viss gräns att pröva oss för att vi ska kunna tillväxa i tro. Och då finner vi det här mycket, mycket märkliga. Att åklagaren, och som jag nämnde här i en del översättningar, så är det första gången han nämns vid namnet Satan. Han har makt över människor. Har du tänkt på det? Ja, det är skrämmande. Den 17:e versen. Medan denne ännu talade kom åter en och sade: kaldéerna ställde upp sitt manskap i tre hopar och överföll så kamelerna och rövade bort det, och folket slog det med svärdsäck. Jag var den enda som kom undan för att jag skulle underrätta dig om det. Vad är det som vi läser här? Jo, det var att åklagaren hade fått tillåtelse att pröva Jobb. Och han använde sig av kaldéerna som ställde upp sitt manskap i tre hopar och överföll så kamelerna och rövade bort dem, och folket slog dem med svärdsägg. Så har åklagaren makt över människor. Ja, det har han. Enligt Efesierbrevet 2:2 så står det så här: så har han också gjort eder levande, eder som vore döda genom de överträdelser och synder i vilka jag förut vandrade, i det i följden försten över luftens härsmakt. Vem är det? Det är åklagaren, Satan. Han som har över, luftens härsmakt, över den andemakt som är verksam i det ohörsamma. Alltså har åklagaren, Satan, makt, greppet över människor, över de ohörsamma. Så det är väl viktigt att vi är hörsamma den gudomliga synen, att vi är hörsamma mot evangelium. För annars är det någon annan som har makten över våra liv, och det är Satan. Och det är det som driver människor att begå så många hemska handlingar. Det är därför att det är han som är försten över luftens härsmakt. Han som är först över den andemakt som verkar i de ohörsamma. Han driver människor till allt detta fruktansvärda. Det är därför vi har fruktansvärda krig, fruktansvärda förtryck, fruktansvärda förföljelse. Det är människor som lånar sig till fienden. Men tänk att det är den andemakten som är verksam i varje människa som inte har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare. Det är därför det är så viktigt att vi lever i rätt förhållande till Herren och låter oss präglas av den helige ande och är drivna av den kraften i våra liv. 18:e versen. Under att denne ännu talade kom åter en och sade: dina söner och döttrar höll måltid och drack vin i den äldste broderns hus. Då kom en stark storm fram över öknen och tog i husets fyra hörn, och det föll omkull och folket så att det förgicks. Jag var den enda som kom undan för att jag skulle underrätta dig om det. Till och med makt över naturkrafterna. Han har en begränsad makt. Det finns bara en som har all makt. Det är Gud som har all makt. Men Satan kan få makt inte bara över människor, utan också över naturkrafterna. Enligt den här texten. Jag vet inte om vi kan dra en parallell med Lukas 8. När Jesus säger åt lärjungarna att de ska gå i båten och åka över till andra sidan. Och han lägger sig där och somnar. Och då blir det en väldig storm som håller på att gå under. Jesus var på väg då att befria den där mannen som var besatt. Som hade sitt tillhåll bland gravarna. Det var det ärendet Jesus var ute i. Var det det som förnams i andevärlden? Så att nu, naturkrafterna satte in för att om inte att göra den resan. Men Gud vare tack, har man Jesus med i båten, precis som lärjungen hade här, då har man seger över naturkraften. Och vi vet att den som är i oss är större än den som är i världen. Så vi behöver inte frukta fiendens alla listiga angrepp, för vi är i Herrens hand. Och vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Då hade jag velat ha med den versen när jag läste om Esters bok, i Esters bok förra onsdagen. För er som var vänliga att komma då. För där var det ju förföljelse och svårt. Men vi märkte hur allt sammans samverkade till det bästa. För dem som älskade Gud. Men i det här så finner vi då Jobs ödmjukhet. Då steg Job upp. Och rev sönder sin mantel och skar av håret på sitt huvud. Och han föll ner till jorden och tillbad och sade: naken kom jag ut ur min moders liv och naken ska jag vända åter dit. Herren gav och Herren tog. Lovat var Herrens namn. Vid allt detta syndade Job inte och talade inget anklagande mot Gud. Om och Gud hjälpa dig och mig att vi aldrig talar något anklagande mot Gud. Att vi aldrig syndar i vår tanke och i vårt hjärta. Utan att vi kan säga: Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. För han kunde ju inte förstå orsaken. Men en sak visste han, att det var inte på grund av någon synd han hade begått. Men det var frestelser som mötte honom. Frestelser som möter var och en som vill leva ett gudfruktigt liv. Frestelser för att fienden ska få sig över på sin sida i anklagelse mot Gud. Nu förstår du, när vi är inne på ett allvarligt område. Det är viktigt att när prövningar kommer, vi inte kommer i en situation som vi vänder oss mot Gud. I opposition till honom. Och talar anklagande mot honom. Det sanna gudfruktiga sinnet är ett ödmjukt hjärta. Mitt hjärta är rent inför dig. Herren gav och Herren tog. Välsignat, lovat vare Herrens namn. I andra kapitlet så läser vi hur åklagaren prövar Job på nytt. Och det är då det här kommer, när han får dessa fruktansvärda bölder. Och han tog sig en lerskärva att skrapa sig med, där han satt mitt i askan. Då sade hans hustru till honom: håller du ännu fast vid din oförvitlighet? Tala fritt ut om Gud. Men han svarade henne: du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda? Vid allt detta syndade Job inte med sina läppar. Skulle det onda komma från Gud? Ja, låt oss se att allt det goda kommer från Gud. Allt vad du har av gott och positivt, det tar du från Gud. Men det onda som kommer, ja, det är sånt som Gud tillåter komma i vår väg. Men vi ska se. Och det är det underbara, att det stannar inte med det här lidandet, det stannar inte med den här prövningen, det stannar inte med det som ser ut som ett nederlag, utan det finns en upprättelse efter allt som har varit. Det är underbart att ha vänner. Tackar du Gud för dina vänner? Vi gör det ofta hemma. Tackar Gud för vänner. Och Job hade vänner, men det var inte alla som var till så stor hjälp för honom. De skulle komma med en slags tröstetal. och de blev anklagelser istället. Gud hjälp oss när vi ska trösta våra vänner att det inte blir några anklagelser, utan det kan vara ord som lyfter och som hjälper. Och du förstår, det vill den helige ande hjälpa oss så att vi kan säga de rätta orden i rätta stunden. Jag hade det så fint igår på vår bönedag när en av våra bröder talade om hur han och hans fru skulle besöka några vänner på kvällen som var svårt prövade. Det var fruktansvärt svårt. Och han ville ha förbön så att de skulle kunna säga det rätta och bli dem till tröst och hjälp och uppmuntran. Och jag frågade honom sen igår kväll hur det hade gått, och han, eller idag var jag talade med honom, och han talade om att Gud hade hjälpt. De hade fått beda tillsammans och säkerligen hade de fått bli till sann hjälp. Så Gud vill använda oss i gemenskapen med varandra, och vi ska vara på vår vakt att vi inte tröstar med anklagelser, för det är dålig tröst. Vi tittar på de här vännerna som kommer. Det första är Elifas från Teman som tar till orda och börjar tala. Honom kan vi, ja, vi kan beteckna honom som en religiös dogmatiker, kanske nästan en farisé som kommer där skakande på huvudet och säger: Gud, gör inga misstag, skyll dig själv. Och går till rätta med den stackars Job. Vi läser vad som präglar honom. Det är de där egna erfarenheterna. Det åttonde versen i fjärde kapitlet. Nej, så har jag sett det gå, att det som plöjer fördärv och det som utsår olycka, det skördar också sådan. Och den tredje versen i det femte kapitlet. Jag såg en dåre, fast var han rotad, men plötsligt måste jag ropa ve över hans boning. Han refererar till vad han har sett, sina erfarenheter, och läser vidare om vad han själv har sett och utforskat. Och så träder han fram där som en riktig dogmatiker med en fariseisk attityd, ständigt poängterande där andemeningen ligger: Gud är rättvis, skyll dig själv. Bildad som framträder i kapitel 8, 18 och 25 är lite mindre självständig. Han citerar andra och han talar om Guds rättfärdighet och uppmanar Job att bekänna sin synd. Bekänn din synd. Och Sofar, den tredje som vi har i kapitel 11 och 20, han talar med om religiös kunskap och kommer med en hel del förebråelser som du finner i det elfte kapitlets andra vers, kan vi läsa om. Skall sådant ordflöde bli utan svar, en så stortalig man får rätt. Och i det tjugonde kapitlet så håller han sitt andra tal. Bildad, han höll tre tal. Han höll lite mer, men här har vi Sofar som talar in. Det tjugonde kapitlet, verserna 2 och 3. Smälig tillrättavisning måste jag höra, om man svarar mig med munväder på förståndigt tal. Vet du då inte att så har varit från evig tid, från den stund då människor sattes på jorden? På sådant tal ger mina tankar mig ett svar, än mer då jag nu är så upprörd i mitt inre. Han kommer med förebråelser. Och då får Job till slut komma med sitt svar. Och då läser han i den 20, läser vi det 24 kapitlets sjätte vers. På fältet får det till skörd vad boskap brukar äta. De hämtar upp det sista i den ogudaktiges vingård. Det är den ogudaktiges framgång som han talar om. Och han avfärdar alla anklagelser, för han visste att hjärtat var rätt inför Gud. Och därför kunde han i all sin prövning, i all sin förnedring som han upplevde, avfärda anklagelserna. Och så kommer de ljuvliga orden i det 14 kapitlet. Och där ska jag Ja, där står det, men vi ska ta läsa från det 19, så tar vi bara ett sammanhang där. I det 19 kapitlet, när han talar till sitt försvar, den 23 versen till och med den 29. Ack att mina ord skrevs upp, ack att det blev upptecknade i en bok. Jag blev med ett stift av järn och med bly för evig tid inpräglad i klippan. Dock jag vet att min förlossare lever och att han till slut ska stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta ska jag fri från mitt kött få skåda Gud. Ja, honom ska jag få skåda mig till hjälp, för mina ögon ska jag se honom, ej som en främling, därefter trånar jag i mitt innersta. Men när ni tänker, hur ska vi inte ansätta honom som om skulden var att finna hos mig? Då må ni ta er tillvara för svärdet, ty vreden hör till de synder som straffas med svärd, så må ni besinna att en dom skall komma. Han avfärdar anklagelsen. Han säger, som om skulden var att finna hos mig. Och han visste att det fanns en uppståndelse. Han visste att det fanns en upprättelse, en uppståndelse från en tid av förnedring, en stund av upprättelse efter förtryck och efter en prövning som hade mött honom. Och jag tror att vi skulle ha med det mer i vår tanke och i vår förkunnelse. Jag köpte en bok när jag var över i Amerika nu sist, och den ska jag lägga på mitt skrivbord och alltid ha framför mig. Den heter Tough Times Never Last But Tough People Do. I fri översättning, att svåra tider, de går över, men starka människor, de består. Och jag tror att vi ska ha klart för oss att efter svåra tider så finns det en uppståndelse, så finns det en upprättelse. Det stannar inte kvar i prövodalen, utan Herren för oss igenom, därför att han är en levande uppstånden frälsare. Och tänk dig in i Jobb. Han kunde inte gå på några uppbyggelsemöten när han satt där på askhögen och skrapade sin kropp med en lerskärva. Men han hade en inre upplevelse av Gud. Och det var det som hjälpte honom. Det var inte någon som kom och predikade för honom, utan de som skulle komma och trösta honom, de kom med anklagelser. Men i allt detta visste han, det här är inte slutet. Det finns någonting som väntar. Och det är det som ska bära oss under tider av svårigheter och mörker. Och när lidande och svårigheter kommer, det stannar inte i Tåredalen. Det bär igenom. Och det finns en som hjälper oss. Det finns en som befriar oss. Och vi talar om befrielse. Och Jesus vill befria oss. Och vi ska inte alltid skjuta befrielsen på framtiden, utan veta att han vill befria just i nuet. Han vill hjälpa oss att komma ur problemen och ur svårigheterna. Och om han sänder problem och lidande för att han vill lära oss någonting, då ska vi bedja, Herre, visa mig din väg. Så att vi snabbt kan se vad han vill lära oss. Så att vi kommer ur lidandet och får fröjdas över befrielse som Herren ger. Så kommer Elihu. Han är Guds man som talade visast utav dem. Han talar om att Gud är god. Och han talar om att inte bara söka orsaken, utan själva syftet med prövningar som kommer. Så han till detta visar inte bara Jobb, utan kanske främst Jobbs vänner. Och talar om hur Gud sänder prövningar till det bästa för oss. Och då ska vi läsa ett textsammanhang ur det 33 kapitlet. Vi läser den från den 19 versen, och jag tror vi läser ganska långt fram där, ja. I 33 kapitlet. Hon blir också agad genom plågor på sin bädd och genom ständig oro, allt intill benen. Hennes sinne får leda vid maten och hennes själ vid den föda hon älskade. Hennes hull förtvinar till dess inget är att se. Ja, hennes ben tärs bort in till osynlighet. Så nalkas hennes själ till graven och hennes liv bort till dödens makter. Men om en ängel då finns som vakar över henne, en medlare, någon enda av de tusen, och denne får lära människan hennes plikt, då förbarmar Gud sig över henne och säger: fräls henne så att hon slipper fara ned i graven. Lösepenningen har jag nu fått. Varför? Jo, för att medlaren träder in och lär människan hennes plikt. Hennes kropp får då ny ungdomskraft. Hon blir åter som under sin styrkas dagar. När hon då ber till Gud är han henne nådig och låter henne se sitt ansikte med jubel. Han ger så den mannen hans rättfärdighet åter. Så får denne då sjunga inför människorna och säga: väl syndade jag och väl kränkte jag rätten, dock hände ej med mig vad jag hade förtjänat. Ty han räddade min själ så att den undslapp graven, och mitt liv får nu med lust skåda ljuset. Se, detta allt låter Gud hända både två gånger och tre för den mannen, för att rädda hans själ från graven, så att han får njuta av det levandes ljus. Ge nu akt på detta, du Jobb, och hör mig. Tig så att jag får tala. Dock har du något att säga, så svara mig. Tala, till gärna skulle jag ge dig rätt. Om inte, så är det du som må höra på mig. Du må tiga så att jag får lära dig vishet. Gud sänder prövningar till det bästa, för att vi ska lära känna Gud och lära känna oss själva. Och Elihu, han sökte fylla Jobb med höga tankar om Gud. Att kunna se Gud så stor, så oändlig, att Gud hade en plan med det som skedde med Jobs liv. Och då har vi från den 38:e kapitlet till och med den 42:a dialogen mellan Herren och Jobb. Och då läser vi: Herren svarade Jobb ur stormvinden och sade. Och jag skulle kunna läsa åtminstone tre ställen tidigare här där Jobb just har önskat sig detta, att Herren skulle uppenbara sig, att Herren skulle svara honom, att Herren skulle tala. Och nu fick han vara med om det. Och låt oss komma ihåg att när Herren uppenbarar sig, när Herren talar, då händer det någonting. Vi vet hur det är i profeten Jesaja, vi kommer att läsa det om någon tid. I det 6:e kapitlet, när Herren uppenbarar sig för Jesaja, rör vid honom så att hans läppar blir rena och han får förkunna ordet. I 1:a Moseboks 17:e kapitel så läser vi om hur Herren uppenbarade sig. Och vi läser i Daniel, det 10:e kapitlet, hur Daniel mötte den vitklädde, mötte Herren själv. Och Johannes i uppenbarelseboken, hur han på Patmos fick se Herren och hur han faller ner inför honom. Det var en fin önskan Jobb hade. Inte anklagande mot Gud, utan hela tiden att Gud skulle uppenbara sig för honom. Tänk om vi hade en bön i våra hjärtan, en längtan och åstund att Gud fick uppenbara sig för våra liv. I våra liv. För då sker det alltid någonting. Vi känner vår litenhet, vi ser Herrens storhet, men Herren ger oss uppdrag. Herren ger oss rening, Herren ger oss förnyelse, Herren ger oss kraft. Och Herren lär oss att se klart. I ett sammanhang här, det 29:e kapitlet, är det nästan som Jobs egenrättfärdighet framträder väldigt. Han talar om jag och mig och mitt inte mer än 52 gånger i 25 versar. Men när Gud får tala till honom och uppenbara sin visdom, så är det för att Jobb i sitt liv ska uppenbara vishet. Och den visheten ska få åklagaren att se att han är gudfruktig. Jobb skulle vara ett bevis för åklagaren genom sin vishet. Och det var det vi läste här i det 33 kapitlet. Du må tiga så att jag får lära dig vishet. Och då gör jag en syftning på församlingen i Nya testamentets tid. Och läser i Efesierbrevets 3 kapitel, den 10 versen. Jag vet inte om jag har tänkt på det sammanhanget någon gång. Tre och 10. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Det ser du parallellen. Här talas det om härskare och makter i himlarymderna. Genom församlingen ska de få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Alltså, församlingen har en uppgift inför andevärlden. Åklagaren, han fick jobb i sin hand här för att pröva honom. Och jobb skulle vara ett bevis för åklagaren genom sin vishet. Så ska församlingen, alltså du och jag och alla de andra, uppenbara Guds vishet för härskarna och makterna i himlarymden. Ja, de ska genom oss, genom församlingen, få kunskap om Guds vishet. Alltså har församlingen en mångfaldig uppgift. Inte bara att förkunna evangelium här i tiden. Inte bara att vinna människor för Gud. Inte bara att missionera. Utan att också påverka andevärlden. För genom församlingen ska härskarna, makterna i himlarymden, få kunskap om Guds vishet. För den ska uppenbaras i dig och mig och ditt och mitt liv. Det är en väldigt djup och intressant tanke. Och det är väl kanske därför som det står: om någon brister i vishet, så ska han utbilda sig sådan från Gud som ger villigt utan hårda ord. Vi får inte brista i vishet. Vad är vishet? Det är bra, Isak. Du kan läxan. För det har jag sagt många gånger. Vishet är att göra allt på bästa sätt. Och allt ska vi göra på bästa sätt så att vi kan påverka andevärlden. Vi påverkar inte andevärlden genom att vi skriker och bär oss åt och tror att vi på så sätt har andens kraft. Det kan vara skönt att få ropa ut sin glädje och sin lovsång inför Herren. Men det är inte i första hand där vi påverkar anden, andevärlden och fienden. Vi fördriver honom inte på det sättet. Men vi uppenbarar Guds kunskap om vishet genom vårt liv och vårt sätt att vara. Genom att göra allt på bästa sätt. Så där har vi en parallell, en lärdom som vi tar ut ur det här sammanhanget. Och i det 42 kapitlet, där läser vi om Jobs ödmjukhet. Ja, jag vet att du förmår allt och att ingenting som du beslutar är det för svårt. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå. Men hör nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge besked. Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Därför tar jag det tillbaka och ångrar mig i stoft och aska. Han har fått uppleva så mycket av Gud under den här tiden. Så där det hade kommit in tankar av mörker, det ångrar han. Han ångrar sig i stoft och aska. Och så inbryter en ny tid för den gudfruktige Jobb. Och då har vi epilogen här, avslutningen, som är så fin, så fin. Där det står i den 10 versen: och då nu Jobb bad för sina vänner, upprättade Herren åter honom själv. Herren gav Jobb dubbelt igen mot vad han förut hade haft. Och alla hans bröder och systrar och alla hans forna bekanta kom till honom och höll måltid med honom i hans hus och beklagade honom och tröstade honom för alla de olyckor som Herren hade låtit komma över honom. Och det gav honom vardera en kesita och en guldring. Och Herren välsignade slutet av Jobs levnad ännu mer än början, så att han fick, så kan du läsa i början vad han hade förut och jämföra med, 14 000 får, 6 000 kameler, 1000 par oxar och 1000 åsninnor. Och han fick 7 söner och 3 döttrar. Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje Kerenhappuk. Och så vackra kvinnor som Jobs döttrar fanns inte i hela landet, och deras fader gav dem arvedel bland deras bröder. Och Job levde därefter 140 år och fick se sina barn och barnbarn i 4 led. Sedan dog Job, gammal och mätt på att leva. Upprättelse av Gud och upprättelse av människor. Jag tänker på välsignelsen som han fick. Alltså slutet, det blev mycket mycket bättre än början. Och låt oss se framåt att allt ska bli bättre än vad det har varit. Hela tiden. Vi ska fortsätta på den väg vi har börjat och inte vända tillbaka. Och Gud har i Kristus Jesus välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Så låt oss inte nöja oss med något mindre än all den himmelska världens andliga välsignelser. Och så ska jag avsluta med mätt på att leva. Jag tror det är en välsignelse att få dö när man är mätt på att leva. Och jag tror Gud vill låta oss få det så. Att vi är mätt på livet. Då tar Herren hem oss. Det är ett lyckligt liv och ett lyckligt.